Låt oss stå upp och lyssna till läsningen på långfredagens kväll som i år är enligt Lukas evangeliet. Vi hämtar texten från det 23 kapitlet och den 50 versen. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från den judiska staden Arimatea och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i ett linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var tillredelsedag och sabbaten skulle just börja. De kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Så lyder Herrens ord. Låt oss be. Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro lämnar jag till dig. Låt din ande fylla tomheten i mig. Amen. Ge mig en egen gravplats hos er, så att jag kan begrava min döda. Det är Abraham som ber hetiterna, Kanans urinvånare, om en gravplats. Det är också Bibelns första beskrivning av en begravningsförberedelse. Berättelsen visar på Abrahams stora kärlek till sin hustru Sara, hans stora sorg och hans omsorg om henne ända in i döden. Ändå är det inte själva sorgearbetet och begravningen som står i centrum för berättelsen. Det fanns så många som hade dött innan Sara. Nej, det är gravplatsen som är viktig. Gud hade lovat Abraham landet. Men ännu vid den här tiden så hade han ännu inte en kvadratmeter land i sin ägo. Han bodde där i Kanan som en gäst och främling. Nu erbjöd hittiterna sina egna gravar till Abraham. Men han tackade nej. Han gav sig inte förrän han hade fått köpa en liten bit mark med en grotta. Och där begravde han Sara. Och samtidigt så började löftet om land till Abraham att gå i uppfyllelse. Gravmarken, det var den första lilla uppfyllelsen av landlöftet. Från det så fick Abrahams efterkommande i generationer så småningom hela landet. På samma sätt så är det med Kristi grav. Precis som om berättelsen om Abraham och Sara, så står inte heller i vårt evangelium själva begravningen av Jesus i centrum för berättelsen. Istället så står en judisk rådsherre och några kvinnor i centrum. Och vi ska bli stilla inför dessa innan vi stannar inför den döde själv. Och då blir den första rubriken, det första avsnittet. Det kommer att handla om Josef och har rubriken Den första kristne begravningsentreprenören. Den första kristne begravningsentreprenören. Under de senaste 60-70 åren i vårt land så har det blivit allt vanligare att de anhöriga till en död överlåter allt som har med den döde och begravningen att göra till begravningsbyråer. I bästa fall så är det ett litet avsked på sjukhuset eller dödsbädden och sedan lämnar man bort allt ansvar för den döde. Jag tror att det är till skada för oss och hela samhället. Vi har fått en sådan distans till döden att den har blivit oss helt främmande. För bara några hundra år sedan så var den en naturlig del av människors liv i vårt land. Men det finns faktiskt vissa likheter mellan vår tid och Jesu begravning. För som gubben ur lådan dyker helt plötsligt en medlem av judarnas stora råd upp och tar ansvar för Jesu begravning. Han tycks varken ha tillhört Jesu släkt eller familj eller ens varit bland Jesu närmaste efterföljare. Ingen evangelist nämner Josef från Arimatea innan Jesu död. Men här dyker han upp med namn och allt. Lukas beskriver honom som en god och rättfärdig man. Det påminner faktiskt om beskrivningen av den gamle Simeon i templet som man får läsa om alldeles i början på Lukas evangeliet. Och i likhet med Simeon och Hanna också i templet så står det att Josef väntade på Guds rike. Josef tycks tillsammans med dessa och andra ha tillhört dem stilla i landet. De som läste i skrifterna och tålmodigt och trofast väntade på att Gud en dag skulle uppfylla sina löften. Kanske dessa också hade insett att Messias, han skulle inte vara sådan där som de flesta förväntade sig, en stor krigarkung, utan en stilla man som skulle uppfylla löftena om den lidande tjänaren i Jesaja 53. Men nu var inte Josef en enkel man eller en av de små i judarike. Nej, han tillhörde en av de stora. Han var medlem av judafolkets egen riksdag. Han var en av 71 ledamöter. Och han måste ha varit där när stora rådet var samlat och dömde Jesus till döden. Men nu är Lukas snabb med att tillrättalägga det hela. Han skyndar sig att berätta att Josef, han hade inte samtyckt till beslutet. Och vi får veta att stora rådet hade inte varit enhälligt. Det fanns åtminstone en, och det kanske fanns flera, som röstade emot, som såg det rättsvidriga i beslutet att döma Jesus till döden. Men nu, på fredagens sen eftermiddag, trädde Josef fram ur de anonymas skara. Lukas, han beskriver visserligen inte Josefs känslor, men Josef måste ha tagit mod till sig. Att överhuvudtaget befatta sig med Jesus efter stora rådets beslut, det var farligt. Han riskerade ryktet som en god och rättskaffens man. Han riskerade att förlora sin plats i stora rådet. Ja, han riskerade till och med sitt förhållande till Gud, för nu hade det heliga folkets eget beslutande organ bestämt att Jesus var en hädare. Och man skulle inte befatta sig med den som Gud hade förbannat. Men Jesus måste varit övertygad om att beslutet stred med Guds vilja, och han ville lyda Gud mer än människor. Hans kärlek till Jesus måste varit stor. Han riskerade inte bara sin ställning. Han gick faktiskt miste av en stor del av årets viktigaste händelse. Stora delar av årets påskfirande låg faktiskt framför honom. När han tog ner och förde den döde till graven, så blev han enligt lagen oren och förblev så i 7 dagar. Under tiden kunde han inte gå upp till templet, delta i högtidigheterna och andra restriktioner, och råkade han också ut för. Men helt frivilligt väljer han ändå att gå in i rollen som Jesu begravningsentreprenör. Hade Jesu adoptivfar Josef levt, så hade han säkert tagit ansvar för begravningen. Men det är en annan Josef som ombesörjer den relativt unge mannens begravning. Nu finns det 2 huvudanledningar till att Josef gör så, och till att Gud ledde Josef att handla så. För det första så hade han som medlem av folkets stora råd möjlighet att söka upp och kontakta och tala med Pilatus. Det hade de flesta av Jesu lärjungar inte alls möjlighet till. Och därmed, eftersom Josef kunde göra det, så hamnade inte Jesus i en massgrav, vilket annars skulle ha hänt den som hade dömts till döden. Och det är av yttersta vikt. I Gamla testamentet så finns det profetior som talar om att den lidande tjänaren skulle hamna bland de rika i sin död. Men ännu viktigare var det kanske att Jesus inte skulle bli sammanblandad med någon annan. Och då kommer vi dit till den andra saken, andra anledningen till att Josef av Arimatea måste träda fram. Det skulle bli viktigt 2 dagar senare. Josef skulle som medlem av Stora rådet bli ett respektabelt och tillförlitligt vittne till att Jesus verkligen lagts i en grav, och just den graven på fredagskvällen. Det var inte frågan om något misstag att kvinnorna skulle ha blandat ihop gravarna när de kom till graven på påskdagens morgon och fann den vara tom. Josef, han kunde för judarna i sin samtid, kanske medlemmarna av det stora rådet, intyga att han hade verkligen lagt Jesus i den graven. Och säkert var det så att han framgent i de kristna församlingarna kunde bli tillfrågad: stämmer det verkligen? Lade du Jesus i graven? Var det den graven? Var den verkligen tom? Matteus, han berättar att det här var Josefs egen grav. Lukas däremot, han gör en annan poäng av saken. Han understryker att ingen annan legat i graven. Det skulle inte bli, det kunde inte vara frågan om någon sammanblandning med någon annans kropp. Det var Jesu kropp och enbart den som låg i graven. Den grav som 2 dagar senare skulle vara tom igen. Josef, han är för det första ett föredöme för alla människor i det att han hedrar den döde och skänker honom en hedersam begravning. Den respekten ska vi ge alla människor som skapats till Guds avbild. För det andra så är han en förebild för alla kristna, som den som i bekännelsens stund träder fram. Han offrar den årliga påskfesten. Han är beredd att förlora sin maktposition av kärlek till Jesus. Och dessa som ur ett större mänskligt perspektiv bagatellartade detaljer, ja, de visar sig ha följder för världshistorien och frälsningshistorien. Nu kan vi verkligen veta att vår mästare har uppstått och lever. Och till sist noterar vi om Josef att han är den första i en lång rad av inflytelserika personer i vår värld som har bekänt sin tro. Vi ska inte underskatta det som görs av enkla människor. Men vi ska inte heller underskatta det som gjorts för Kristi sak av de stora och de kända. Det har också haft sin betydelse. Och där står Josef som ett vittne bland dem. Josef, han var inte ensam. Det fanns några med honom. Och då kommer vi för det andra till de trogna kvinnorna. De trogna kvinnorna. Lukas, han framhåller på flera ställen i sitt evangelium att en rad kvinnor, varav några var riktigt förmögna, följde Jesus och betjänade honom redan uppe i Galileen, och att de sedan följde honom ner till Jerusalem. I slutet på långfredagens evangelium, som vi tidigare hörde, så berättar Lukas att alla Jesu vänner stod vid korset. Han skriver verkligen alla, lite på avstånd dock. Och det måste inkludera de 11, eller åtminstone 10 nu, och Petrus. De hade stått där och sett vad som skett. Men de flesta av dem tycks ha lämnat platsen när Jesus dött. men inte så gruppen med kvinnor som följt honom från Galileen. De stod troget kvar. Och när Josef kom och tog ner kroppen så följde de efter honom. Och Lukas han berättar att de såg graven. Och så skriver han också om och hur, inte var, utan hur han lade kroppen. De måste ha följt med Josef ända dit in. Och då såg de att Josef bara kunde ge Jesus en preliminär beredelse för gravens vila. Och eftersom sabbaten håller på att gå in så kan varken han eller de göra mer. Kvinnorna ber sig hem och gör nödvändiga förberedelser i avsikt att fortsätta gravberedningen så snart som möjligt. Huruvida de hinner göra det på den lilla stunden som återstår av fredagen eller om de gör det på lördagens kväll, det är oklart. Sabbaten slutade ju omkring klockan 18 på lördagen. Men Lukas han understryker i alla fall att de håller sabbat i enlighet med Moselag och vilar på den dagen ifrån allt arbete. Den här gruppen kvinnor var varken den första eller den sista grupp av kvinnor som har varit av avgörande betydelse för Guds rikes sak. I det stilla, ofta anonymt, som mödra, som förebedjare, som kristna barmhärtiga händer bland de fattiga och svaga, som idoga syföreningstanter som samlat stora pengar till missionen, eller till och med som svenska drottningar som låtit översätta god uppbyggelselitteratur till vårt språk och så vidare, så har kvinnor spelat en jättestor roll i historien. Överallt där Kristi sak förts framåt så har det också funnits trogna kvinnor. Och liksom Josef spelade de också en stor roll i det stora dramat. Gud såg till att de visste var Jesus blev lagd. Men han såg också till att det inte fanns nog med tid att förbereda Jesu grav, Jesu kropp för graven den kvällen. Och nästa kväll var det inte heller tillräckligt ljust för att gå dit. När han såg till att det skulle finnas vittnen där på plats tidigt på påskdagsmorgonen när den nya tidsåldern skulle bryta in. Hade de hunnit bli klara på kvällen, ja, då hade de med all sannolikhet inte varit där. Så styr Gud i de små detaljerna. Vi kan också se kvinnorna som en förebild i det att de ägnade den heliga dagen åt heliga ting. Hade de struntat i sabbatsbudet så hade de också missat den tomma graven. Det var inte av nöden att göra färdigt Jesu kropp. Det kunde skjutas upp till efter sabbaten. Och så kan också vi skjuta upp allt det som inte är nödvändigt för att ägna våra helgdagar åt gudstjänst och Guds ord. Så vänder vi oss till slut till den döde. Till hjälten som nu får vila. Till hjälten som nu får vila. Jesus själv, han spelar en ganska undanskymd roll i vår text. Han nämns bara vid namn två gånger. Det talas först om Jesu kropp och sedan om de kvinnor som följt Jesus. Varför då? Jo, därför att han vilar nu. Han är inte aktiv längre. Ända sedan han döptes av Johannes i Jordan så hade han ständigt varit i verksamhet. Vissa tider så hade han till och med fått gömma sig för att få någon vila för egen del och för att kunna undervisa sina egna lärjungar. Och han hade de sista 24 timmarna kämpat och lidit både till det yttre och det inre. Men nu var verket färdigt. Synden var sonad och han fick vila ut. Vad kan Jesu gravläggning lära oss? Först kan den lära oss att med Jesus begravdes också våra synder. Han hade tagit dem i sin kropp upp på korset, berättar hans lärjunge Petrus, och försonat dem. Och i hans kropp begravdes de nu för evigt, nedlagda i graven. Eller för att använda en bild från Gamla testamentet, de sänktes ner i havets djup. Gud ser dem inte längre. När Jesus uppstod så vidhäftade de honom inte längre. Han steg upp med härlighetens ljuvliga kropp, uppståndelsens kropp. Men synderna, de lämnade han kvar. Och så kan vi veta att all synd som skiljer oss från Gud är borta. Vägen är öppen till himlen. För det andra så kan vi lära oss att vi inte behöver frukta döden. Vår broder Kristus har gått före oss och han har visat vägen där ur. Nu är det ju lättare sagt än gjort att inte frukta för döden. Men denna återkommande stund varje år lär oss att vi inte alls behöver frukta för döden. För lika säkert som Jesus har uppstått så ska vi också uppstå. Det vi behöver frukta, det är inte döden, men väl mötet med den helige Herren Gud Sebaot som vi ska möta när vi står upp. Jesus säger att vi inte ska frukta dem som har makt att döda till kroppen, utan den som har makt över vårt liv och som också kan döma oss till dödsriket för evigt. Därför är det nödvändigt för oss att medan vi ännu lever förenas med honom som gått före oss i graven och uppstått. För är vi med honom, då har vi inget att frukta i domen. Som kristen är du redan förenad med honom. Du har redan repeterat inför döden och uppståndelsen. När då? Jo, den dag du döptes. För när du döptes förenades du med Kristus i hans död. Du begravdes och du påbörjade uppståndelsens liv. Och nu är du kallad att fortsätta detta skeende dag efter dag, år efter år, ända fram till den dag då du dör och uppstår med din kropp. Och hur gör vi det? Jo, genom ånger och tro. Pröva dig själv och ditt liv inför en öppen bibel och den goda andagslitteraturen. Och vänd dig dagligen till din Herre i bön om förlåtelse och barnslig förtröstan om att allt är väl med din själ för hans skull. Då behöver du varken frukta för döden eller för domen. Döden skrämmer mig ej mera, ty dess udd bröt Kristus av. Gud lät sonen triumfera över synd och död och grav. Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Amen. Låt oss be. När jag ska lämna världen, o lämna du ej mig, och låt vid hädan färden min blick ej släppa dig. När ångest trycker anden i sista kampens nöd, kom då och lossa banden, o Jesus, för din död. Träd i min sista timma, själv för mitt öga fram. Ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam. Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ och dödens smärta glömma. Den så dör, han dör väl. Amen.